P3, Sveriges Radio.
Välkommen hit, Robin Olin. Du är i vanliga fall programledare för Dagens Eko här på Sveriges Radio. Men nu ska vi prata om romanernas roman, Don Quixote.
Ja.
Hur mycket av en Don Quixote är du själv?
Nej, men jag har väl ett stråk av det där att jag liksom skapar mig en fantasivärld som jag trivs ganska mycket i och vill liksom att livet ska vara lite mer spännande än vad det kanske egentligen är.
En sann idealist på något sätt.
Ja, eller liksom bara en förljugen människa.
Du lyssnar på P3 Klassiken om böckerna du borde läst, du kanske läst men glömt eller alltid velat läsa men inte riktigt hunnit. Jag heter Emily Rosenqvist. Ja, vi ska fördjupa oss i Don Quixote av Miguel Cervantes, riddaren av den sorgliga skepnaden.
Jag säger ju Don Quixote.
Don Quixote, men det är för att du är lite spansk.
Ja.
En riktig tegelsten som vi båda nu har kämpat oss igenom här på dryga 900 sidor.
Du har tyckt att det här varit lite kämpigt, Emily.
Ja, lite. Den kom ut i två delar, 1605 och 1615. Och när den kom ut då i 1600-talet Spanien så blev den ju direkt en bestseller och har enligt litteraturvetare något kosmologisk räckvidd.
De sitter på Mars och läser Don Quixote.
Ja, precis. Ja. Så det här är alltså ingen liten bok vi ska prata om.
Nej, det ska då vara den bok efter Bibeln som har översatts till flest språk och spridits mest.
Den här boken kallas ju också den första moderna romanen.
Ja, det är ju på något sätt en slags ursprung till alla de så att säga vanliga böcker vi har läst som ger sig in i det mänskliga psyket.
Men vad har du själv för relation till den här boken?
På ett sätt är det här en bok som för mig så här la grunden för min kärlek, får man väl kalla det, till Spanien. Men när jag sen har läst om den nu så liksom känner jag att den mer bekräftar min medelålderskris. Så att det är lite olika vilken ålder man läser den i, tror jag.
I shall impersonate a man. Come, enter into my imagination and see him. His name, Don Quixote de la Mancha.
Den här medelåldersmannen heter ju egentligen Alonso Quijano. Och han är en så kallad hidalgo som är någon form av liksom fattig adel i dåtidens Spanien. Han bor på landsbygden i La Mancha som är en region som ligger mitt i Spanien. Det är liksom ett platt odlingslandskap med väderkvarnar och inte så mycket mer.
Jag var på Öland i somras och där är det ju sånt allvar med massa väderkvarnar. Och då kände jag att jag är nära.
Ja, men precis. La Mancha är, kan man säga då, Spaniens Öland, fast liksom de flesta som bor där aldrig har sett havet.
Jag förstår.
Och där lever han ett stilla liv, Alonso. Man förstår att det kanske inte är superkul. Liksom.
Nej, och han har ju också någon slags medelålderskris. Lite äldre än du då, men ja. Dryga 50.
Mm. Men han älskar ju såna här riddarromaner som var populära på den tiden.
Alltså den tidens skräplitteratur, alltså kiosklitteratur.
Ja, i alla fall liksom sånt som många tyckte om att läsa.
Och som var lite så här liknande uppbyggnad. Att det är en riddare som ska rädda en prinsessa eller döda en jätte eller en drake. Och
precis, det är den här lite fantasivärlden som då utspelar sig i en svunnen tid även då, med alla de här ingredienserna som ju vi känner igen från liksom Game of Thrones eller något idag. Och någonstans där så får han för sig att han ska återuppliva den här tiden och själv bli en sån här vandrande riddare som ska ge sig ut i världen för att rädda jungfrur undan jättar och drakar och allt vad det är.
Ja, och att han får för sig att det här är liksom inte bara för hans eget bästa utan det är också för landets bästa.
Mm. Ihop med hela den här riddarromangenren, förutom att det är fantastiska äventyr, så finns det också väldigt mycket hederskodex. Alltså att en riddare följer liksom en form av moral.
Precis.
Som Alonso tycker har gått förlorat då i 1600-talets Spanien, som han ska återuppliva, som ger väl att man är väldigt hövisk och artig.
Alla som möter honom tycker att han pratar väldigt konstigt.
Mm.
Alltså han pratar inte som människor pratar, utan han pratar som en karaktär i en sån här riddarroman.
Ja, jag vet inte om man kan jämföra det liksom med medeltidsveckan på Gotland. Alltså när folk tänk någon av dem som verkligen har gått in i sin karaktär liksom.
Ja. I am Don Quixote de la Mancha. I am dedicated to chivalry and protection of the weak. Huh?
Don Quixote.
Si.
Wow.
Man tänker att det är som en satir på ett sätt över den här genren, och det refereras hela tiden till de här andra riddarromanerna, och det har ju liksom getts ut typ 50 sådana här böcker på kort tid i Spanien, så att man förstår att så här, Cervantes som har skrivit den här boken har ju också själv säkert gillat att läsa dem.
Jag tror till och med att det faktiskt är så att Cervantes själv, innan han skrev det här, började på en egen riddarroman som han aldrig avslutade. Så det kan finnas någonting i det.
Ja, jag har också hört att han ville skriva den perfekta riddarromanen. Mm. Och så blev den, råkade det bli en parodi.
Ja.
Don Quixote ger sig iväg. Så småningom får han också den här väpnaren som följer med honom, Sancho Panza.
Mm.
Som ju är inte alls som honom, men som är en så här simpel bonde som ändå blir lite medryckt, kan man väl säga, av Don Quixotes planer. För han lovar ju Sancho Panza att sen när jag blir berömd riddare, då ska du få bli ståthållare över en ö.
Just
bland
det.
Annat.
Och det där verkar ju också vara hämtat direkt ifrån de här riddarromanerna, att en riddare ska ha en väpnare som är liksom en ung, yngre person som inte hunnit bli riddare än, men som
Precis.
Följer med och bistår.
I egenskap av riddare så måste han ju då också vara förälskad.
Ja, och då sätter han sig ner och funderar så här, vem ska vara min hjärtas dam? Vem är det jag ska liksom tillbe när jag reser runt världen? Och så kommer han på då, och här förstår man ju hur ensam han är, för att liksom den enda han kan komma på är någon tjej som han möjligtvis liksom varit lite intresserad av någon gång i sin ungdom, men aldrig talat om det för, och det verkar som de liksom aldrig ens har mötts. Men hon är då en bondflicka i en grannby där i La Mancha och heter Aldonza Lorenzo. Men det är ju inget liksom namn för en prinsessa som man vill tillbe, så då hittar han på att kalla henne Dulcinea.
Och det betyder?
Ja, men det är, Dulce är ju söt, liksom. Söting. Mm.
Jag läste någonstans att det finns någon gammal spanskt talesätt som lyder: har vi ingen annan så tar vi väl Aldonza.
Ja, och det där är ju också hela tiden ordlekar som återkommer i boken om Don Quixote. Och det kan ju vara lite svårt för oss i Sverige och liksom i översättning och sådär att hänga med alla dem. Men precis, att samtidigt som Dulce betyder söt, så är det här också, alltså att hon kanske inte är liksom en sån pingla som han föreställer sig.
Och det han gör är att varje person han möter eller varje sällskap som de stöter på där på spanska landsbygden går han liksom fram till med sin lans och utmanar och säger: du måste svära att den skönaste jungfrun i hela Spanien är Dulcinea av Toboso.
Här känner man ju verkligen att han är helt galen. Tänk själv om man kommer längs en väg och så står det någon i den här rustningen och självbyggda hjälmen och liksom hotar en med lans och svärd, om man inte erkänner att någon tjej han har hittat på är världens vackraste.
Ja, ja. Mm. Och han utmanar ju väldigt många på det här sättet, och han får ju väldigt ofta stryk själv.
Don Quixote måste ju då varje gång han har ett sånt här nederlag på något sätt mentalt hantera det. Och det där tänker jag är lite spännande, liksom, hur får han ihop det? Och då är ju hans förklaring hela tiden, både till sig själv och för att liksom få Sancho då med på tåget, att det är trollkarlar
Precis.
Som har gjort det här mot oss. De lurar oss hela tiden, trollkarlarna.
Han blir helt verklighetsfrånvänd. Mm. En av de liksom kändaste scenerna från den här boken är ju när Don Quixote kommer med Sancho Panza, sin följeslagare, och de ser några väderkvarnar.
Ja, och då står det så här. I detsamma fick de syn på väderkvarnarna. Uppemot 40 stycken som stod där mitt på slätten. Och så fort Don Quixote såg dem sa han till sin väpnare: lyckan leder oss bättre än vi någonsin kunde önska. Se bara, käre Sancho. Där har vi nu 30 eller några till hiskliga jättar som jag tänker kämpa med och fälla till sista man. Med bytet från dem ska vi grunda vår rikedom. Vad då för jättar, undrar Sancho. Ja, de du ser där borta, svarade hans herre. De där med sina väldiga armar, som på några av dem kan bli upp till en mil långa. Husbond får ursäkta, svarade Sancho. Men det vi ser där borta är inte jättar, utan väderkvarnar. Och det som ser ut som armar är ju vingarna som vinden snurrar, så kvarnstenen drar runt. Nej, det märks, sa Don Quixote, att du inte vet någonting om riddaräventyr. Jättar är de, och om du är rädd så gå undan ett stycke och be en bön medan jag tar upp den fruktansvärda och farliga striden med dem.
Och den här sekvensen är ju inte så lång. Det är ju några sidor när han liksom ger sig på de här väderkvarnarna och han får massa stryk.
Ja.
Men den har ju blivit, det är som att när man säger Don Quixote så säger någon väderkvarnar.
Precis, det är det, att slåss med väderkvarnar är liksom uttrycket som hänger kvar när man försöker ta sig an en omöjlig uppgift.
Ja.
Men när man läser det kan bli nästan lite besviken. Det är lite så här som om man åker till Hollywood och ska titta på Hollywood-skylten eller något och så bara, var det bara det här? Lite så. Mm.
Den här typen av situationer återkommer ju hela tiden. Alltså, ena gången så är det väderkvarnar, någon annan gång så är det får som man tror är en armé. Han sätter ju också på munkar som man tror är jättar eller drakar, och han utmanar till och med ett livslevande lejon. Men hur galen är han egentligen?
Alltså, det återkommer ju att han är liksom både på något sätt galen och väldigt vis. Jag menar till exempel klass, som ju är en stor fråga i Spanien under den här tiden. Och han återkommer ofta till att liksom en vanlig bonde som Sancho Panza kan vara lika mycket värd för det han gör i livet. Och så här, han har många såna här livsfilosofier som man ju liksom bara kan hålla med om.
Han är väldigt klok och vis tills han blir typ triggad av de här situationerna där han kan gå in i sin riddarverklighet.
Mm.
Det är inte så enkelspårigt att han bara är knäpp.
Mm. Liksom en tanke som finns hos mig är hur mycket han bara väljer att vara galen för att livet blir mer intressant då.
Precis.
Så att, jag menar, det vet vi ju inte. Om man tänker den här fantasivärlden han har byggt upp, vad den ger honom styrka och kraft.
Ja.
Att liksom som en äldre medelålders ranglig man ställa sig redo och slåss med ett lejon. Vem har den kraften som inte är galen?
Men kan man säga att det är det som ändå är så här behållningen för Don Quixote, är att han får känna sig som den här starka mannen som han kanske egentligen inte riktigt är. Att det är liksom en känsla av självtillfredsställelse.
Ja, och jag tänker på det här med Dulcinea också. Den här hjärtans damen han liksom utser. Att, jag menar, Alonso då är ju en väldigt ensam man. Han är inte gift och lever ensam och sådär. Här får han ju på något sätt uppleva kärlek för att han hittar på den åt sig själv. Och han inbillar sig ju att han är förälskad i den här kvinnan som han inte egentligen känner eller vet vem det är. Och det går ju så långt att han liksom bestämmer sig för att i hjärtesorg åka ut i vildmarken då som en eremit, för att han liksom ska på något sätt bearbeta sorgen över att han inte har henne, och då ska jag liksom klä av sig naken och rulla runt och liksom,
ja, men då är han ju
kvida.
Också inspirerad av att han har precis träffat någon som lider av verklig olycklig kärlek, och det är ju, alltså det är ju väldigt många han träffar som lider av olycklig kärlek. Och han tar ju liksom intryck av det och lajvar så att säga det också.
Ja, och där tänker jag liksom att här har vi då en man som, även om det är påhittat, som får uppleva känslan av äkta kärlek och hur ont det kan göra. Och då får ju det i sig ett värde ändå, i alla fall i hans huvud.
Dulcinea, Dulcinea, volta o que era, uma plebeia sem primavera.
En av anledningarna till att den här boken anses så modern har ju att göra med den här mänskliga dimensionen som Cervantes skildrar. Och det tar sig också i uttryck i Don Quixotes och hans följeslagare Sanchos dynamik.
Ja.
Alltså, de är ju en slags duo som också på något sätt lever kvar väldigt mycket i så här, litteratur och popkultur. Den som är visionär och liksom har hybris, och den som hela tiden kommer och liksom med lite sund bondförnuft typ. Hela och halvan. Mm. Den har ju nästan blivit som en egen arketyp, den här duon. Jag tänker på Sherlock Holmes och Watson, där Sherlock Holmes är den här excentriska personen och Watson är liksom realisten, på samma sätt som Sancho är liksom den som ser klart medan Don Quixote är inne i sin fantasivärld. Mm. Eller i Shrek, Disney-filmen Shrek, där han har följeslagaren åsnan som också är så där snackig som Sancho är. Och där åsnan också är liksom den som följer med Shrek på hans äventyr när Shrek ska rädda prinsessor. Men åsnan är den som liksom är hela tiden lite rädd för när det blir fight på riktigt. Och det är ju Sancho också.
Oh, you can't tell me you're afraid of heights.
No, I'm just a little uncomfortable about being on a rickety bridge over a boiling lake of lava.
Shrek! I'm looking down! Oh, God, I can't do this. Just let me off right now, please.
But you're already halfway.
Yeah, but I know that half is safe.
Det är ju väldigt tacksamt i den här boken, för att Sancho blir hela tiden någon slags kommentator. Alltså att berättaren behöver inte berätta hur det egentligen är, utan Sancho, han för, liksom, det är väldigt snyggt gjort så här, berättar tekniskt.
Ja, han är ju sanningssägaren ganska ofta. Samtidigt som ju liksom det stora mysteriet är varför han hänger kvar.
Ja.
Alltså att han köper ändå Don Quixotes äventyr och idéer, trots att han står där och ser att det här är ju inte jättar, det är ju väderkvarnar. Så låter han sig liksom övertalas efteråt om att jo, men det var ju en trollkar som hade gjort om jättarna till väderkvarnar. Och även om han inte är riktigt övertygad, förstår man, så väljer ju han också att tro på det och följa Don Quixote. Och det där framstår ju som ett mysterium ganska
men
länge.
Men kan man ändå inte förstå det? Att man säger, han drömmer ju om att han ska också få ett bättre liv genom Don Quixote. För Don Quixote säger ju så här, när jag har vunnit liksom prinsessan och halva kungariket och allting, då kommer ju du också, då kommer jag ju belöna dig för allt det du har gjort för mig.
Mm.
Och hela tiden, trots att Sancho klagar över att han får inte någon mat, de sover väldigt obekvämt, han blir skadad, han liksom får inte komma hem och vara med sin fru, men det är ändå som att han pratar ju själv om att sen, för jag får väl den där ön. För han ska ju få bli liksom ståthållare över en ö.
Ja.
Han vet ju inte ens vad en ö är.
Nej, han har nog aldrig sett havet.
Nej.
Nej. Jag menar, till skillnad från Don Quixote så har ju Sancho en familj.
Precis.
Alltså han är ju bonde, han har en fru, han har barn. Han har ett liv i den här lilla byn som han lämnar för att ge sig ut på det här äventyret. Men det Don Quixote ändå har, även om han är fattig, så har han ju tillgångar han kan leva av. Sancho är ju fattig. Han behöver pengar.
Mm.
Och då väljer han att tro på de här tokerierna för att han ändå ser en möjlighet att, ja, men tänk om det är sant att jag får den där ön då.
Det de upplever gång på gång, Sancho och Don Quixote, det är ju nederlag.
Ja, det är ju där deras vänskap också växer. Alltså det där vet man ju själv. Liksom de människor man kommer närmast är ju de man på något sätt har gått igenom kriser ihop med. Och de går igenom en kris var femte sida. Liksom. Så de hittar ju sätt tillsammans att liksom hitta styrka och fortsätta. Och det gör de ju i den här gemensamma fantasivärlden och i drömmarna om att Don Quixote ska bli den här världsberömde vandrande riddaren och hjälten och att Sancho Panza ska få sin egen ö som han kan styra över. Så att liksom hur ont de än har och hur många tänder de än har blivit av med så kommer de tillbaks till den drömmen och så kommer de upp på benen igen.
Boken Don Quixote består av två delar som är skrivna 1605 och 1615, alltså med 10 års mellanrum.
Mm.
Och när den här kom ut så blev den ju, den första delen kom ut, så blev den ju väldigt populär och alla ville läsa den. Och sen så kom det ju någon som tyckte att han kunde sko sig på den här framgången och gav ut sin egen andra del då av Don Quixote 9 år senare. Och då blev ju Cervantes ganska stressad och var tvungen att skriva sin egen andra del då.
Ja, som kom ut liksom precis efter.
Precis efter, ja. Och också bara 1 år innan han själv dog. Mm. Så det var verkligen så här
sista
på håret.
Rycket. Ja.
Och i den andra delen, det som händer där är ju också att där ställs ju lite de här föreställningarna om Don Quixote och Sancho Panza på ända, tycker jag. För man har fått väldigt så här tydliga karaktärer som gör de här äventyren och man, liksom, man fattar grejen. Och sen så i andra delen, då är det helt, då är det liksom ett, dels ett metaperspektiv. Alltså mm. att Don Quixote vet själv om att han har blivit en roman. Och han får sen också reda på att det har skrivits ett plagiat. Så det är också någon slags hämndinlaga från författarens sida.
Jag ska säga, jag har inte läst den falska del 2. Så att jag vet, den kanske är jättebra, vad vet jag. Men jag menar, så som jag upplever Cervantes del 2, så har han blivit arg på att den här falska varianten liksom gör Don Quixote och Sancho Panza bara liksom till väldigt enkla karaktärer. Det får Cervantes att vilja gå åt andra hållet, tror jag. Eller det, man
Nej, men
anar
det
ju det mellan
raderna. Det känns som en trigger, vilket gör att det blir mycket bättre.
Precis, och istället utveckla de här två karaktärerna. Här lämnar vi liksom det här knasiga med att slåss med väderkvarnar och istället så blir de mer komplexa hela människor.
I den andra delen så har alla läst Don Quixote.
Just det.
Så när Don Quixote kommer till någonstans, då vet alla, aha, är det du som är Don Quixote? Okej, men då vet vi att vi kan lura dig. Så alla är väldigt roligt åt att lura honom, att det kommer någon riddare och folk klär ut sig till riddare och liksom verkligen driver med honom.
Ja.
Men de här skämten, när de försöker driva med Sancho Panza och Don Quixote, ibland så ställs det ju på ända. Alltså det vi tror kommer hända, händer inte. Till exempel Sancho Panza, han får ju sin ö.
Här känner man ju väldigt tydligt att Cervantes liksom för in en sensmoral när Sancho Panza växer på det här sättet och ju faktiskt till slut då får sin ö, även om det inte är någon ö. Det är ju bara någon liten stad som den här hertigen har i sitt rike.
Ja.
Men som de lurar honom i en ö och så får han komma dit och bli guvernör. Skämtet är upplagt för att han ska misslyckas totalt, såklart. Den här bonden som varken kan läsa eller skriva, han klarar väl inte av att styra. Men det visar sig ju att han faktiskt är riktigt bra på det.
Ja, han är jättebra och klok. Också så här att jag vill inte bli kallad Don Sancho. Utan jag är liksom en vanlig man av folket som just nu har lite makt. Men
ja.
Liksom, jag vill inte ingå i någon annan klass egentligen. Det har jag funderat över. Vad vill Cervantes säga med det?
Mm. Och det är ju, jag menar, generellt lite svårt. Eftersom den här boken skrivs ju i en tid av total censur i Spanien. Där ju allting som trycks måste godkännas av kronan. Sådär. Så att om det finns här en kritik som bygger på att kanske borde man ge mer makt till folket. Vilket ju är en kanske rimlig tolkning av det här, så är den ju inlindad på ett sätt så att det ändå kan komma undan censuren, skulle jag säga. Men så att det är klart, det går
och
ju att läsa det så.
Och sen säger han faktiskt upp sig. Han avsäger sig dessutom makten.
Ja, och det där är vi väl tillbaks i liksom satiren och humorn och sådär. För att liksom hans stora problem under de här dagarna, som det väl bara är som han är guvernör då, är ju att han är så hungrig hela tiden. För att det finns någon form av liksom läkare som är ansvarig för hans kost, som hela tiden
vill att han inte ska äta
sätter honom på en diet. Och det där till slut får han ju nog av det.
Ja.
Och inser liksom att jag hade ett ganska bra liv ändå. Men också att han faktiskt saknar Don Quixote.
Ja.
Ja, för det är ju inte så att han då återvänder hem till sin fru och barn. Utan han vill tillbaka till Don Quixote.
Ja. Mm. Vi befinner oss i 1600-talets Spanien när boken skrivs. Och det här anses ju vara en slags kulturell guldålder i Västeuropa. Cervantes är till exempel samtida med Shakespeare, och överallt i Europa så har ju boktryckarkonsten etablerats, och det finns ju en möjlighet nu att verkligen få spridning på sina verk. Och samtidigt så är det bokbålens tid.
Ja, och det leker han ju också själv med i berättelsen om Don Quixote. Det anordnas ju bokbål, fast han gör det ju på ett skojigt sätt, så man förstår att han kanske också tycker någonstans att det är lite löjligt.
Spanien vid den här tiden är en total diktatur.
Ja, det är ju ett Spanien som på samma gång är, jag menar, oerhört mäktigt och rikt, och man får hem massa ädelmetaller från de nya kolonierna i Sydamerika, och man krigar både åt norr och söder och sådär, men samtidigt är väldigt upptaget med rädslan för fienden på insidan.
Precis.
Och det är, jag menar, om man kokar ner muslimer, eftersom Spanien under 800 år på olika sätt varit arabisk muslimskt styrt innan den här perioden, så finns det ju väldigt många spanjorer som är muslimer. Och de ses ju allt mer som ett hot, och det slutar ju då, det kulminerar ju med en stor fördrivning av hundratusentals muslimer till Nordafrika. Och det sker ju faktiskt mellan att del 1 och del 2 av Don Quixote ges ut. Så det är ju verkligen liksom den stora frågan. Och då är det ju jättespännande att i den här boken, så det vi får veta är den egentliga författaren till hela berättelsen om Don Quixote, det är en arab, en muslim.
Sidi Ben Engali.
Mm. Det är han som har skrivit den här boken. Ja. Och Cervantes har bara lyckats översätta den, som han säger då.
Ja, det blir ju också en fråga att man tänker så här, är det en kritik eller är det en praktisk syndabock? Om han skulle få skit då för den här romanen, så kan han skylla på Sidi Ben Engali.
Mm.
Som ju då är en arab som Cervantes har hittat på. För det är ju Cervantes som har skrivit boken.
Mm. På ett sätt kan man ju läsa hela den här boken som en lektion i källkritik. Och det är ju det vi jobbar med hela tiden idag. Jag menar, vi som är journalister på radion, vad kan man lita på egentligen? Mm. Jag menar, Cervantes ger ju inga svar där. Han bara påminner om att allting kan vara påhittat. Så du måste vara noggrann med att kontrollera vem som är källan.
Cervantes själv i den här tiden var ju ingen vanlig person på det sättet. Han hade ju varit med om massa äventyr själv.
Om man bara skummar igenom hans biografi är den ju helt makalös.
Ja.
Vad han hann med själv då under sina år.
Han ger sig iväg och tar värvning i, som soldat i det här jättestora slaget Lepanto mot turkarna.
Mm.
Och han då själv ligger sjuk i malaria och feber, men går ändå så upp på däck och ska vara med och strida i slutstriden.
Mm.
Och då skadar han sin hand liksom för resten av livet.
Och blir väl skjuten i bröstet
ja,
tre gånger också.
Ja, men det är riktigt illa där än. Och sen så när han ska ta sig hem så blir skeppet kapat av pirater och han blir tillfångatagen och sitter liksom i fängelse i Alger i 5 år.
Det låter
år.
Ju som en bok.
Ja!
I sig.
Ja! Och sen så när han kommer hem, tänk då så här, då har man gjort hela den grejen, så kommer han hem och så tänker han så här, okej, men nu kommer jag komma hem och bli typ någon slags ändå härlig krigsveteran. Alltså jag kommer ändå få någon slags utmärkelse för att jag har stridit liksom för Spanien. Och så får han inte det. Utan han blir liksom en fattig loser som liksom får någon jobb som skatteindrivare.
Det är liksom dåtidens parkeringsvakt. Nej, det finns jättebra parkeringsvakter.
Han får i alla fall inte den platsen som han kanske hade tänkt sig. Och jag tänker att det på ett sätt så stämmer det liksom lite överens med den här Don Quixote-historien.
Absolut. Det går ju att tänka att istället för att bli vandrande riddare så blir Cervantes författare.
Mm.
Jag menar, det som är väldigt tydligt här är ju att han, om man går på såna här skrivakurser idag på, jag vet inte, Folkuniversitetet, så är det här en så här klassisk instruktion, så här, gräv där du står.
Mm.
I stort sett alla olika situationer och miljöer som återkommer i Don Quixotes berättelse är ju som tagna ur Cervantes liv. Det är ju den här byn i La Mancha. Cervantes bodde också med sin familj i en liten by i La Mancha. Mm. Och det är de här vägarna de rör sig över som, och värdshusen de stannar till på, som är sådana som Cervantes har stannat till på i sitt arbete som skatteindrivare. Och sen i de olika berättelser som dyker upp så återkommer ju då liksom personer som har suttit i fångenskap i Nordafrika för att de har blivit tillfångatagna av pirater och sjöslag till havs mot turkar och så vidare. Så att han har ju verkligen liksom tagit sitt eget liv och lagt in det i Don Quixotes liv.
I slutet så finns ju ytterligare en vändning i den här berättelsen, för Don Quixote sticker ju hem och blir sjuk, och på sin dödsbädd så kommer han ju till insikt.
Mm.
Ja, då säger han, visst var jag galen, nu är jag klok. Jag var Don Quixote av La Mancha och nu är jag som sagt Alonso Quijano den gode. Och där kommer ju liksom en lång bekännelse av att han har, ja, att han inte har kunnat se världen klart.
Mm. Och där står det ju då så här, ack, svarade Sancho gråtande, dö inte för mig, husbond, utan hör på mig och lev länge till. För den största galenskap som en människa kan begå i livet är att dö utan vidare. Alltså inte bli dödad eller dräpt, utan själv dö av grämelse. Ligg inte där upp ur sängen, husbond, så ger vi oss ut i markerna klädda till herdar, som vi kom överens om.
Det är jättefint.
Ja, precis. Det är ju liksom, här är det ju nu Sancho som vill hålla kvar i fantasivärlden.
Ja. Den här boken, när den gavs ut så lästes den ju väldigt mycket som en satir över riddargenren, för att det var den genren som alla kände till och alla hade läst, och alla kunde liksom skratta åt de här, att man gjorde sig lustig över de här riddarna. Sen har det liksom, den här boken tolkats på väldigt många olika sätt genom tiderna. Alltså till exempel under romantiken, då tyckte man ju att det här var så himla sorgligt, för att Don Quixote är liksom idealisten som aldrig får komma till sin rätt.
Då var man
liksom
team Don Quixote. Ja.
Är det den Don Quixote som du mer identifierar med?
Det kanske är så att jag är kvar där. Ja.
Men sen kan man ju också se andra tolkningar, som den här liksom galna konspiratoriken.
Mm.
Vem är den negativa tolkningen av Don Quixote? Vem är det idag?
Dagens motsvarighet är ju liksom obskyra forum på internet. Det är väl där vi har en debatt om ifall folk förläser sig och ger sig in i fantasivärldar och det bildas konspirationsteorier och sådär. Och jag, men nu vet jag inte för att det, om det är liksom på grund av Don Q liksom, men QAnon.
Just det.
Är ju en konspirationsteori som det pratats ganska mycket om under Donald Trumps tid i Vita huset och sådär, som ju är, det är ju en idé om att världen styrs inte av trollkarlar då, utan av satanistiska pedofiler. Och det där, jag menar, jag har ju ganska många människor gått ner i det där kaninhålet. Och jag vet, alltså, om jag tänker liksom dagens Don Quixote så tänker jag på en man som jag gjorde ett reportage om, som många nu har sett på tv, från stormningen av Kapitolium.
Just det.
För några år sedan, som ju kallades för QAnon-shamanen. Som var en...
Ja, det var han som var utklädd med horn och
precis, han, liksom hans rustning bestod av någon slags päls över axlarna och någon hornhjälm och ett spjut och en amerikansk flagga. Alltså jag ser någonstans en Don Quixote i den karaktären.
Det här är en över 400 år gammal bok och ganska lång också. Varför ska man läsa den?
Alltså jag menar ganska mycket för att den kommer att ge en slags grund att stå på när du läser andra böcker. Alltså det är ju på något sätt ett ursprung ju, som vi pratat om, till den moderna romanen. För innan liksom? Är det ju ganska så här högtravande och karaktärerna är nästan schablonmässiga. Så där. Det är handlingen ofta som är det viktiga, inte liksom vad folk känner på insidan. Det är ju det som händer här. Mm. Att det utvecklas både en relation mellan Don Quixote och Sancho Panza, men också att de har ett inre liv som utvecklas och som de refererar till i sina dialoger med varandra, som gör att det börjar handla om vad det är att vara människa. Och då blir det väl en roman så som vi ser den på ett annat sätt. Men den är ju väldigt underhållande också.
Ja,
och
men
rolig,
det är den. Den
liksom.
Är rolig.
Och sen, men jag tycker jag att man ska läsa den och sen åka till Spanien. Alltså den sitter ju djupt i den spanska folksjälen.
Och då kan man bara börja prata om Don Quixote.
Det kommer funka.
Tack Robin Olin som har varit här och pratat om den snillrika riddaren Don Quixote av Miguel Cervantes. Jag är så glad att vi fick det här gjort.
Ja, nu lägger vi den åt sidan, den här tegelstenen.
Mm. Vi har alltså läst en ny översättning av Don Quixote av Jens Nordenhök. Producent var Shukran Kavak, och vill du höra fler avsnitt av P3 Klassiken så gå in i Sveriges Radio Play.